Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till Öppet sinne. Jag heter Paul Elvaje och den här veckan kommer jag bjuda på en så kallad repris. En re-upload av ett gammalt avsnitt. Likadant var det förra veckan då jag bjöd på Yvonne Fuchs när hon pratade om narcissister, som då är, om inte det mest lyssnade avsnittet på Öppet sinne, så absolut topp tre skulle jag säga, bland de mest lyssnade, och ett av de avsnitten som genererade väldigt mycket delningar. Jag fick väldigt mycket DMs just efter det avsnittet, och därför valde jag då att dela det. Då är jag just nu i en liten sån här reprisfas där jag håller på att strukturera om lite i det som är Öppet sinne. Det här avsnittet, det är med Helene Olsson, en gammal kollega och vän till mig. Sen, man inser hur gammal man är när man ska säga det, men det, jag tror att vi lärde känna varandra för typ någonstans 15-20 år sedan, då vi båda jobbade som personliga tränare på ett gym. Och vi har alltid kunnat prata med varann väldigt mycket på djupet. Och hon har också sagt saker till mig som har fått mig att inse vissa grejer om mig själv. Och det kommer i det här avsnittet. Och det här avsnittet, det är inte en intervju. Det är mer ett vackert samtal mellan en man och en kvinna som delar alla möjliga tankar och filosoferingar om livet. Och det här är verkligen ett av mina favoritsamtal. Och jag kommer att separera verkligen på vad som är samtal och intervjuer. För att den här podden, ni som har följt den länge, ni har nog märkt att ibland blir det en ren intervju. Jag ställer frågor, gästen svarar. Men ibland blir det ett samtal, det blir en konversation. Och det kan alltid variera, men det här är verkligen ett av mina favoritsamtal. Så för er som gillar djupa samtal där vi filosoferar om livet, kärlek, känslor, acceptans, den inre resan, så är det här avsnittet precis det du ska lyssna på. Jag vill också passa på, innan vi börjar, att rekommendera min nya podd. Min nya podd heter Dagens citat. Där släpper jag varje vardag, så får ni ett citat. Jag läser upp citatet, sen delar jag mina reflektioner, filosoferar lite runt det. Ibland kanske jag ger verktyg på hur man kan applicera det till sitt liv. Hur jag har applicerat till mitt liv. Hur jag kanske har varit i en viss punkt i livet där ett sånt här citat har kunnat hjälpa mig därifrån. Jag kommer också att nu, direkt efter det här, bjuda på ett citat från just Dagens citat. Om ni gillar det ni hör, gå jättegärna in i podden, hitta länken i bion, lägg en prenumeration och missa inte ett enda avsnitt. Men här har ni först och främst då ett citat från Dagens citat, och sen efter det så kommer avsnittet med Helene Olsson. Ja, jag får önska er en fantastisk dag och lyssning. Hej då! Välkomna till Dagens citat, jag heter Paul Elvaje. Och i den här mikropodden kommer ni att få ett citat om dagen. Den här veckan lägger vi fokus på stoikerna, och ingen mindre än just Marcus Aurelius. Ja, jag är väldigt nyfiken på hur det här citatet kommer att landa hos er. Så vi sätter igång. Det är dags att du inser att du har något mer kraftfullt och mirakulöst i dig än de saker som påverkar dig och får dig att dansa som en docka. Vad tänker du när du hör de här orden? Det är dags att du inser att du har något mer kraftfullt och mirakulöst i dig än de saker som påverkar dig och får dig att dansa som en docka. Hur ofta känner du att du blir påverkad av det yttre, av andra människor, av andra individer? Folk som kanske har en åsikt och tanke om vad du borde göra. Jag kan tänka mig speciellt unga människor, så är det en ganska sån klassisk när man har blivit äldre. Ja, men mamma eller pappa var så involverad i det här, och egentligen så gick jag inte den utbildningen jag ville. Jag ville egentligen söka det här jobbet, men de avrådde mig från det. Och då är det ju helt plötsligt den här dockan som dansar åt deras pipa, om man säger så, vad de tycker och tänker är bra. Och det behöver inte bara vara där. Det kan även vara så att du är anställd på ett yrke och du har en chef som har en viss inverkan på dig, så att du känner att du är en marionett under den. Du kan vara i en relation där saker och ting också påverkar dig, så att du blir den som dansar som en docka. Det går att lägga det här på alla möjliga ställen i livet där det kan vara att man känner sig så. Men då är det verkligen på tiden att du tar ut det vackra ur den här texten, och det är att du inser att du, just du, har någonting så mycket mer kraftfullt och mirakulöst i dig än de sakerna som påverkar dig och får dig att dansa som en docka. Vi kan alla ta oss därifrån om vi vill. Ibland behöver vi kanske sträcka ut en hand till någon och be om hjälp för att kunna ta oss därifrån. Ibland kanske bara är så att vi behöver sätta oss ner och verkligen tänka och inse att okej, det här är varför gör jag det här? Varför gör jag det här? Men det finns grader i anledningen till varför man dansar som en docka, vilket också gör att det finns olika sätt att hantera det. Det finns inte ett medel som råder till allt, utan det beror på varför du är i den här situationen och varför du känner dig som den. Men jag har hört av så många, om vi håller oss till det enkla då. Ah, men mina föräldrar tyckte inte att jag skulle gå den här gymnasielinjen, så att jag gick den här istället. Du behöver inte göra det om du inte vill. Man har alltid de besluten att ta själv. Sen finns det andra mer komplexa delar i livet där man kommer att behöva hjälp på ett helt annat sätt. Men allas uppfattningar av vad som är den kampen om att dansa som en docka kommer ju såklart att påverka oss på många sätt. Men då vill jag att du påminner dig själv. Just du har något mer kraftfullt och mirakulöst i dig. Du vet att du kan ta dig därifrån. Du vet att du kan slita dig loss från där. Du vet att du kan börja ta dina egna beslut. Du vet att du kan göra exakt det som du vill. För att det är bättre att vara sin egen docka och kunna dansa av glädje och lycka. För att det är det man vill.
Helene Olsson, välkommen till Öppet sinne.
Men tack så mycket, Paul.
Ja, du faller ju in i kategorin Pauls vänner.
Ja.
Och du och jag lärde känna varandra på Sats för en väldigt massa år sedan när du jobbade ihop på Zenit.
Mm.
Med, jag jobbade som PT, du höll på med PT, men också yoga. Och där, ja, där fann vi varandra. Det var två själar som möttes.
Det var ju lite så faktiskt.
Ja.
Vi var tajta.
Ja, faktiskt.
Eller är, ja, fast kanske det är levande på ett, ja, nytt sätt nu.
Jo, men det är det jag tycker är så spännande med dig. För jag ringde dig förra veckan och tyckte att du och jag behövde luncha. Och då insåg jag att jag vet inte om det är 2 eller 3 år sedan vi har hört. Och så är lite vår relation. Att vi ser ju såklart varandra på typ Facebook. Men däremot så hörs vi ungefär varannat var tredje år. Och så sätter vi oss och pratar om allt möjligt. Och vi hamnar alltid i djupa diskussioner om livet och allt annat därtill. Mm. Ja, och sen går en liten period och sen hörs vi igen. Mm. Men det är ändå alltid den här väldigt, vad ska jag säga, det är så få människor som man kan ha det med. Och det på något sätt blir också, i min mening, lite så här unika vänner. Som, mm, man också kan höra av sig till när det har gått en tid, utan att det är konstigt. För vissa är så här, jag har inte hört av den här personen på 2 år. Nej, men jag skiter i att ringa.
Mm.
Men med dig är det så här, fan, jag har inte hört av Helene. Vi har inte snackat nu på ett tag. Nu måste vi ses.
Det var tydligt.
Nu är det dags.
Ja.
Men det är roligt, för jag tycker också att du och jag har gjort lite de här inre resorna på ett speciellt sätt som kanske inte alla halkar in i. Och det var ju också någonting som du och jag pratade om, att det inte alla som gör det. Vi kom in på en ganska intressant diskussion om det när vi lunchade förra veckan. Mm. Men jag känner också att det startade ju, jag vet inte riktigt hur det startade för mig, men det var så kul när du tog fram den här Eckart Tolle-boken. För då kom jag på också att, jo men The Power of Now, den har jag liksom lyssnat eller vad jag hade läst på den. Och det var väl lite där jag tror att någonstans, jag tror att det var väl en liten start. Och jag vet inte hur det var för dig, började det där också? Eller var det andra saker som fick dig att börja läsa mer eller utforska?
Jag var i en relation som höll på att ta slut. Mm. Och det var fruktansvärt jobbigt för mig, även om jag visste kanske att det var dags liksom, på något sätt. Men jag vet att under relationen också så undrade jag alltid, är det så här kärlek ska vara? För det var så fruktansvärt jobbigt. Det var min första längre relation. Och under den där tiden när det börjar ta slut, för det tar ju ofta en liten stund, inte alltid, men det gjorde det. Så gick jag in i en butik och så gick jag fram till den här boken som du nämnde innan. The Power of Now, eller Lev livet fullt ut som de har översatt den till på svenska. Och så tog jag boken, jag visste inte ens varför. Och så gick jag hem och så började läsa och jag var helt... Jag minns till och med den kvällen när jag låg i sängen och det var som ett skifte som skedde inuti, att jag blev medveten om att jag tänkte. Jag hade varit så styrd av tankar innan och nu var det som att det var en sån tydlighet i att tanken var betraktad. Så under den här perioden så minns jag, i den här iakttagelsen så kom det sån... Det var som space inuti och så mycket glädje som kom med det. Mm. Som en befrielse på ett sätt. Och på samma gång så var jag i sån sorg. Så det var verkligen både sorg och glädje som var närvarande under ganska lång tid samtidigt. Och det var en otrolig lärdom för mig att den här sinnesron eller glädjen som upptäcktes, att i den så får allt plats. Mm. Och även den största sorgen liksom, som jag upplevde då. Så.
Jag tycker det är intressant att du säger det här just med tankarna. Mm. Vad sa du, att tankarna var betraktade eller något i den stilen? Jag tycker det var väldigt bra, för det, jag är känslomänniska och mina tankar kan ju spinna väldigt mycket, och speciellt när det gäller kärlek så kan jag verkligen, känslorna får mig att börja tänka så otroligt mycket. Och ibland kan det bli ganska jobbigt när man är överväldigad av de här känslorna. Men samtidigt när man börjar betrakta tankarna och försöka analysera dem och förstå känslan, som jag gjorde, jag har nämnt det i min podd tidigare, vi har pratat om det här du och jag också, att jag hade gjort jag pratade med min mamma och kom in, för jag bodde och sen jag hade stambyte hemma, och då tog jag upp x antal punkter som jag tyckte var så otroligt jobbiga med mig själv, typ mina känslor, det var jättejobbigt och hur jag kunde spinna iväg med tankarna och allting. Och så snubblade jag över en bok hemma där jag läser om stjärntecken, och så går jag in och kollar på kräftan, och så allt jag hade förklarat för min mamma stod där, och det var så här, bara, men du skämtar, kände jag. Men då kunde jag på något sätt acceptera den delen hos mig själv, att okej, men det här är jag. Det kanske bara är dags att acceptera det istället för att så här, tycka att det är så jävla jobbigt att gå runt med alla de här känslorna och tankarna och funderingarna. Så jag började istället försöka vända på att acceptera känslostormen, alltså, men det är jag, nu kommer det här och det här är en del av mig, och det har underlättat för mig. Och samtidigt börjar, som du gör, att man blir väldigt medveten om att man tänker och kan börja iaktta sina egna tankar. Det är ju otroligt långt gått på ett sätt, och det hände ju väldigt fort för dig. Det är ju som ett så började du förstå dig själv, och det är ju lite egot som spökar, känns det som där, och att helt plötsligt blir du medveten om ditt eget ego kanske.
Ja, man ser ju att det är en röst i huvudet som låtsas vara jag, som Tolle säger det. Och jag tycker det är så talande, just det här. Och som du nämner med känslor också, för tankar och känslor i min upplevelse blir ju som en rundgång. Mm. En tanke föder en känsla och känslan föder mer tankar, och så där är vi liksom. Och även när känslan är bevittnad. Jag trodde nog länge att det handlade om en distans emellan mig och känslan, men ju mer tiden har gått så känns det som att jag är här, jag vill leva fullt ut, känslan är helt och fullt inkluderad, men jag känner den men jag är den inte. Mm. Och den blir mer tydlig, liksom.
Ja.
Så, men det är ju en, det är ju ögonblick för ögonblick. Det är ju inte, jag trodde ju så här, nu så, nu vet jag något, och då är man säker på att det inte är det. Mm. liksom. Alltså det är så, det är verkligen så här, man blir omkullkastad igen och igen. Och det är så vackert. Alltså livet vet, jag vet inte.
Nej.
Den är, för det finns ju en, i mig har det varit mycket både dömande och arrogans, för att det är så mina programmeringar har varit i och med min barndom och strategier för att kanske överleva. Nu låter det dramatiskt, men det känns ju så när man är liten och går igenom dysfunktionella relationer med mamma och pappa, som min upplevelse var lite grann, eller mer, jag vet inte, men, och då blir det ju, man hittar sina sätt, men det är ju där lidandet är när man växer upp sen. Just det här att man känner sig, jag hade en känsla länge som fortfarande ibland gör sig påmind, att jag känner mig distanserad från livet, det är jag mot livet. Men den har ju också varit hjälpen för att titta djupare och se vad jag inte är, om man säger.
Vad tror du den känslan kommer ifrån, eller den tanken?
Det vet jag inte.
Mm.
Men ja, den är ju väldigt invand. Jag tänker att man som liten, om man inte känner sig sedd och speglad, så blir det ju att man behöver göra allt i sin makt för att överleva.
Mm.
Och då behöver man klara sig själv. Jag tror att de tankemönstren lätt utvecklas. Var de kommer ifrån vet jag inte. Det är ju det kollektiva, och jag ser inte direkt längre tankar som mina tankar, utan att det är tankar. Och bara där så släpper mycket grepp, liksom.
Mm.
Men men jag känner så här, som min mamma och pappa gick bort ganska nyligen.
Mm.
Och jag är så glad över att jag upplevde väl aldrig att vi kanske förstod varandra riktigt, men det gjorde inte så mycket i slutet, för det fanns en större acceptans i mig på något sätt, att det är som det är, och där möts man på något sätt i acceptansen. Mm. Som vi har pratat mycket om också.
Ja, vi satt och pratade om det väldigt mycket senast. Ja, otroligt mycket om
det, som det är i allt, liksom.
Mm. Och det är ett så komplext ämne att på något sätt manövrera. Jag satt här för någon vecka sedan och försökte spela in ett avsnitt själv om acceptans. Och jag kände bara, jag vet inte om jag bara sitter och snackar skit här. Mm. Men jag kände att när du och jag bollade det, då tycker jag att då hände någonting. För då blev det två synsätt. Vi båda satt och liksom filosoferades med, eller att säga, om just acceptans. Jag tycker det är väldigt intressant, för jag märker också att just acceptans är någonting som vissa hör, men förstår inte riktigt, de förstår inte riktigt konceptet. Och det är otroligt svårt att bryta ner vad är egentligen acceptans. Som jag sa, att jag var tvungen att acceptera den här känslosidan hos mig. När jag ville acceptera den blev det lättare att hantera den istället för att kriga emot den. Som du säger också om din familj, att nu finns det en acceptans om allt då. Och då blir det alltid lättare. Och jag tror mycket på att just vi måste försöka acceptera vissa situationer och omständigheter som vi hamnar i. Men jag vet inte fan riktigt hur man gör. Jag vet inte hur man förklarar för någon att göra det heller. Jag tror att acceptans är en insikt, att antingen så kommer den till dig någon gång under livet, eller så gör den inte det.
Mm.
Det är väl min lilla teori om acceptans. Jag tror man kan förklara den fördärvad, men om du aldrig får insikten själv, då kan alla förklaringar vara förgäves på ett sätt. Och jag vet inte var min egen insikt om acceptans har kommit. Jag har bara sakta men säkert förstått det mer och mer och mer, och börjat jobba mer och mer med det. Att acceptera situationen som den är, eller acceptera att jag inte förstår, eller acceptera att jag inte kan kontrollera min känsla eller någonting som händer runt omkring mig. Att bara försöka acceptera att det är så här och det är okej. Okay, jag kan inte göra något åt det. Men ändå är vi där inne ibland och vill styra. Och försöka. Och jag tror att egot gör de största, skapar de största spökena hos en själv på många, många plan.
Mm.
Men jag vill bara säga en grej angående kärlek. För du gav ju mig en insikt om kärlek för många år sedan när vi jobbade på Sats. Och det
spännande.
Var just, ja, nej men verkligen. Och det var ju det, jag träffade en tjej och det var väldigt mycket känslor, det var väldigt passionerat. Och jag började berätta det här för dig, jag pratade om det och då säger du det att Paul, du får vara försiktig med att inte förväxla passion för kärlek. Och jag insåg att...
Sa jag?
Ja, det sa du. Det sa du. Och den har varit kvar med mig hela tiden, den frasen. Det var, för att det var så klockrent. Du prickade mig till 100%. Jag hade verkligen förväxlat passion och kärlek. Jag trodde att det var den ultimata passionen man var tvungen att ha för att känna kärlek.
Mm.
Och det gjorde många gånger att jag säkert ville inte gå och fördjupa mig i någonting. Även om det kändes rätt bra så ville jag inte fördjupa mig. Men jag var alltid ute efter den här totala passionen. Jag ville bli överväldigad av passion när jag träffade någon. Fick jag inte det, då var det ungefär bara så, okej, vi kan ligga en period men sen är det här ganska klart. Liksom, jag kommer inte gå djupare. Jag hade världens sköld under många år där jag inte riktigt släppte in liksom en tjej i mitt liv. Men just din förklaring var verkligen, ja, du hade rätt. Det var det jag förstod. Och då försökte jag börja vända på mitt synsätt istället. Vad är egentligen jag vill? Vad är egentligen jag är ute efter? Kan kanske passion ändå växa fram sen? Men jag var tvungen att nästan ha den här superpassionen från och med sekund ett så skulle det bara slå fyrverkerier.
Mm. Det är nog vanligt va?
Jag tror det.
Mm.
Jag tror det är väldigt vanligt.
Mm. Jag känner igen mig i det själv, det kanske var därför jag sa det.
Förmodligen.
Är det, eller hur?
Ja.
Vi kan ju bara relatera till det vi vet.
Ja. Nej men verkligen. Men det, ja. Vad fan fick du den där klockrena kommentaren,
ja, men det
ifrån?
Var väl
du
kanske...
skakade ju om mig ordentligt med den.
Ja, men det var ju någonting som var time för.
Mm.
Att se och växa i och mogna
i.
För jag tror den där passionen, den... Jag känner ju kanske att den inte behöver vara utesluten.
Nej.
Men det behöver inte vara den som styr. Och precis det du säger, det är ju fantastiskt när man börjar kunna se att... För den går ju alltid över.
Ja.
Det är ju aldrig något som håller i, så i alla fall inte i de få längre relationer jag har haft.
Nej.
Så är det olika uttryck som kärlek tar sig.
Mm.
Och kanske också måste jag säga att det jag trodde var kärlek är nog inte riktigt vad jag idag har fått glimtar av, kan jag säga.
Mm.
Vad det är. Jag har nog längre trott att kärlek är samma sak som beroende.
Ja, okej. Okay. Hur tänker du då?
Men just att det här är svårt att förklara, men just när det handlar om beroende kan ju betyda olika saker. Det är ofta känslan av att man behöver någon.
Mm.
Och att mitt liv är inte fullkomligt om inte du är där.
Mm.
Det är liksom det som för mig i alla fall, för jag kan ju alltid bara prata om min egen upplevelse. Det finns ju inga svar egentligen, utan bara ett utforskande i min syn, hoppas jag. Jag får påminnas om det när arrogansen gör sig påminn. Ja, men du vet. Så här. Men just att det har varit mycket att jag vill ha dig. Eller den kan ju finnas där utan att det är passion med. Utan att, ja men du är min. Det här jag tänker att vi blir lite indrillade i samhället. Att det är så det ska kännas. Att jag är komplett i det här. Jag känner mig hel med dig. Alltså där är vi... Det är ju liksom att vi tror att kärleken finns utanför oss själva. Och kan vi få något, kan vi också bli av med något. Alltså det är bortom det som jag är nyfiken på att titta.
Mm.
Där allting är öppet. Och samtidigt så trodde jag nog också, det är svårt där för länge, man pratar om ovillkorlig kärlek. Och vad är det? Det är också lätt att ha en idé om det. Eller fri kärlek. Ja, men kan jag träffa många och ha olika relationer? Och, alltså det kan ju vara ett undvikande idé också. Så det här, det finns ju verkligen ingen rätt eller fel.
Nej.
Vi har våran resa, men för mig har det mer och mer varit total ärlighet. Och då tänker inte jag en ärlighet som känns att jag ska säga till partnern eller... i alla mina relationer, vad jag tycker och tänker alltid. Det kan vara behövt ibland, men mer att vara fullständigt ärlig i det som känns. Och också våga ta risken i kärleksrelationer kanske, om vi nu Det är där det är som mest liksom. Mm. Att ta risken. Jag satt och pratade med en otroligt kär vän om det här om dagen. Att alla de här strategierna vi håller på med, spelen och om jag gör det här för dig så gör du det här tillbaks. Och man håller på och bara visa att du tycker om. Men jag kommer ihåg när jag hade min den här relationen jag nämnde i början. Mm. Jag satt och, du vet, försökte vara lite så här frånvarande, för jag kände att jag ville att han skulle bekräfta mig. Det var så otroligt liksom. Ja, och så minns jag, kom det en tanke efter, så bara, Helene, du gör i alla fall så gott du kan. Du vet så här, jag kunde inte mer, jag såg inte mer. Men du vet så här, att det hela tiden i det här spelet, och mer blir det för mig att också, som jag sa, jag satt med en vän bara nu i helgen, att våga ta risken att faktiskt relationen, att lämna varann. Mm. För att ärligheten är det viktigaste liksom. Och då tänker jag ärligheten gentemot sig själv, det som är närvarande i varje stund. Ibland behöver det uttryckas, ibland är det bara att liksom hedra den här känslan eller upplevelsen själv och låta den få bli sedd liksom. Jag önskar, jag kan säga så här, jag är ingen proffs på relationer. Det är en av mina absolut mest utmanande arenor. Mm. När det gäller kärleksrelationer. Men jag har märkt att i mitt fall så är det väldigt mycket rädslor som har styrt, och det är också det, de, att de har blivit sedda så mycket att för man orkar inte leva så liksom. Det har varit för så här, jag orkar inte.
Nej. Jag känner igen mig i mycket av det du säger, förlåt, jag säger skriver för att jag sitter för lite anteckningar, för det finns väldigt mycket att packa upp i det du har sagt här. Det finns många saker vi kan gå in på, så jag var tvungen att
anteckna. Jag vill bara säga så här, jag är ingen bra på att hålla röd tråd, så du får vara den.
Inte jag heller.
Vi kommer inte spåra ur liksom.
Tro mig, när jag sitter och poddar, jag flyger åt alla håll. När jag förklarar min inre resa, jag bara, nu är jag sprätad åt alla håll. Men det är för att den är så jävla komplex. Och kärlek är ju så otroligt komplex. Det finns ju inte en röd tråd helt enkelt. Utan ska man diskutera för kärlek, måste man ta en promenad ut i skogen och bestiga något berg och simma i en liten sjö, åka ner för en å. Alltså det är så det blir med det här kärlek.
Krama ett träd.
Exakt. Men jag tänkte lite på en sak här som jag antecknade ner. Det är det här att min upplevelse av väldigt många, och du säger det ungefär i ett sätt, det här behovet av en annan, beroende av en annan, det är att jag upplever att många försöker söka sin egen inre lycka genom en annan människa. Att träffar jag den här personen som har de här attributerna, då är jag lycklig.
Mm.
Och så träffar man en och så försöker folk flyga in i en relation och så är det allting är helt perfekt och så tar det slut och så är det nästa och så är det nästa och så är det nästa. Jag har börjat spekulera i väldigt mycket att det känns mer som den här totala flykten ifrån sig själv.
Mm.
Att du vågar aldrig upptäcka dig själv, så att du hela tiden söker din egen lycka och dina svar genom att börja träffa en annan person.
Mm.
Och det vill säga det mönstret jag har sett hos väldigt många. Sen finns det ju de som är tvärcoola, träffar någon gång ibland, och då tycker jag oftast att det verkar i alla fall som att relationen är väl bättre, kanske mer seriösa. Men det är min spekulation liksom. Men jag...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fan, alltså det är svårt. För samtidigt så är det ju verkligen att dela lycka med en annan person är fantastiskt. Mm. Men jag tror att faran är när lyckan ska vara en annan person.
Mm. Den är väldigt, den är väldigt talande tycker jag, det du säger.
Mm.
Men jag vill bara säga det att jag tror att vi inte kommer undan det. Jag tror att vi alla går igenom det där, att vi tror att det är på utsidan, våran bara så här jakten på lyckan, letandet efter lyckan. Och jag tänker så här, det som jag alltid kommer tillbaka till i mig själv, att när jag håller på med mina, fortfarande ibland, man har ju sina programmeringar. Det är mer kanske att vara öppen för dem än att försöka förändra dem i min upplevelse nu. Att precis det vi pratade om, acceptans, att de får finnas. Och bara där så börjar de liksom bli lite mer öppna och lättsamma. Men fortfarande så. Vi är som operfekta. Men i det här perfekta på något sätt. Att det är väldigt så där. Och det är det som är så fint med att vara människa på något sätt. Men förlåt Paul, nu tappar jag helt.
Nej, det är lugnt. Det
var så fint där du sa med lyckan. För jag märker, jag håller fortfarande på. Och jag hade bara för, då har jag ändå, du vet, det här sökandet eller nyfikenheten på den inre världen eller insidan, om man ska säga. Vart ganska länge, men det var bara för något år sedan när jag fick en så här trolig, jag tänker mycket att lidandet handlar om begär och rädsla. Och att jag fick en otrolig så här, ett begär rent sagt, som bara, det här måste tillfredsställas liksom. Och jag kunde inte i det läget göra något åt det. Det var tvungen att spelas ut. Men det jag märkte var skillnaden lite grann mot förut, när jag var helt förblindad i, var att det var mer sett, och man såg ju den här rollfiguren, om man säger, Helen, agerade ut det för att det behövdes, men det var bevittnat. Och det tyckte jag var en häftig iakttagelse. Igen, det här med att bli nyfiken på tankar och känslor, och att inte, och nu gör jag det igen, eller de här borderna och måsterna, och jag borde inte, och där är vi liksom redan i det här lidandet som också gör att vi fortsätter med vad vi nu må fortsätta med. Mycket skammen för det liksom.
Just det.
Jag vet inte om jag är tydlig nu, men att det kanske inte är, det behövdes ageras ut. Och för mig var det så här, när det fick ageras ut, det tog en stund innan det släppte, men det var inte alls lika mycket straffande i mig eller dömande eller, utan mer, jag såg det spelas ut, det var inte roligt, jag minns att jag borde inte göra det här, det kom en sån tanke, jag gjorde det ändå, och så fick det vara så. Och sen så, men det var på ett annat sätt, och bara det här tillåtandet igen, att det handlar inte om att bli en perfekt människa. Jag har den väldigt mycket i mig, duktiga flickan som har försökt och hela tiden var den perfekta dottern liksom, det här för att bli älskad. Och Och det är så fint när det här operfekta, det är så fel ord känns det som, men att det här, allt får vara med. För mig är det mer så här, i och med att jag jobbar mycket med yogan, så det måste handla om helhet. Att allt får vara inkluderat, både mörker och ljus. Och, det är det. Jag älskar själv att mötas i det. Där ingenting trycks undan eller, det här är inte okej, eller det här är bara, det här är okej, utan allt får spelas. Och såklart, det kommer ju, det är lättare att träffa någon i det om det finns ett ansvar, att man är villig att se på sina egna mönster och vara öppen för det.
Där kommer vi in lite på kommunikation, som du också lite nämnde. För det är ju nog en av de största svårigheterna i många relationer, att kunna vara kommunikativa. Det är någonting som jag vet att det har kunnat vara problem i vissa av mina gamla äldre relationer. Så just kommunikation kunnat vara ett problem. Man kanske har haft lite svårt att verkligen säga vad man tycker och tänker. Bara att så här, vara ärlig med vissa tankar och funderingar. Idag har jag mycket bättre koll på mina egna känslor och liksom tankar som dyker upp i huvudet, så idag är det mycket lättare för mig att kommunicera än vad det var kanske när vi jobbade ihop till exempel på Sats. Jag menar, jag var ju inte ens, jag var knappt fyllda 30 tror jag. Och då hade jag nog inte riktigt koll på vad fan som egentligen hände i mitt huvud, och tror nog att jag hade mycket svårare att kanske vara kommunikativ. Idag har jag mycket mycket lättare, men det är för att jag har så otroligt mycket större förstånd för mig själv. Men min nya, vad ska vi säga, tanke har väl blivit det att jag istället försöker att förstå personen som jag träffar, istället för att utgå ifrån mina förutfattade meningar om hur en person borde agera. För att man vill ju gärna utgå från sig själv, att jag gör så här, då borde den göra det. Och det är något som jag har fått ta med mig verkligen under de senaste åren, att jag ska aldrig utgå ifrån mig själv. Bara för att jag vill det här, eller tänker så här, eller gör så här, så betyder inte det att andra personen ska göra det. eller tänka på exakt samma sätt som jag. Och det tror jag också är en sak som leder till mycket problem i relationer, att man vill ha det på ett visst sätt.
Mm.
Att det ska finnas värderingar som är som ens egna, och så kan man inte riktigt ta när det inte finns där, och så blir den här lilla problemet som uppstår, och så finns det en brist på kommunikation, och sen är det bara kaos. Det blir väldigt, väldigt problematiskt.
Det är vanligt.
Ja.
Jag känner igen mig.
Ja, det är så. Ja.
Ja, men det är ju någonting med det du nämner också. Det är det som också blir glädjen i det, om man ser ett skifte i det.
Mm.
Jag kan säga att nästan en tacksamhet mot det här otroliga lidandet som... för en stund så jag visste inte ens om att jag led. Jag trodde att så här är det. Mm. Och det var inte kul liksom.
Nej, förstår jag.
Men jag hade ganska bra strategier för att ändå verka stark. Men det kändes alltid som att det måste vara något mer än det här. Liksom.
Strategierna, var det en sköld? Eller var
ja, jag bra? Hade nog... mitt temperament verkar vara så att jag har lättare att sätta upp försvar än kanske...
Mm.
Jag har föraktat mitt eget offer inuti. Det har också varit något att titta på.
Mm.
Att, jag tror det. Jag ser att jag har försökt att verkligen undvika och se den här lilla tjejen som känner sig helt liksom som ett offer kanske. Eller skammen är väl en del i det som jag har haft mycket möte med.
Mm.
Att inte känna att man duger och inte känna sig älskad. Och... någon sa till mig, det är så fint det här. Människan, vi kommer ju nästan inte undan det. Och vissa av oss blir nyfikna på det här obehaget inuti och andra inte. Och... men någon sa till mig att skammen är ju som oundviklig. För vi är i mammas mage i helhet och mörker, ovetande. Och så slängs vi ut. Där är ju liksom separationen, vi separeras, den första liksom skamduschen, om man säger. Jag vet inte om det stämmer, men det är ju lite i det att där hamnar vi i den här manifesterade världen från att det har varit lugnt och ja, jag vet inte. Men det
ett vaggande omhändertagande, ja, men, i lång tid.
Ja.
Mm. Trygghet.
Precis. Total enhet liksom på något sätt man är där. Men
ja. Ja, men livet är svårt. Jag håller med. Alla har vi ju grejer från vår barndom. Jag tror bara att vissa är kanske bättre på att dölja dem, att sätta upp en sköld som vi är lite inne på, att man maskerar allt det här som man bär på. Många sätter på ett stort leende på ansiktet och menar att livet är tipptopp, och sen helt plötsligt ser man att det är bara en mask, och sen flyger den av, så finns det sorg där bakom. Och, och det är så jättevanligt. Jag har sprungit på flera människor i mitt liv som har varit de här otroligt glada. För glada. Mm. Och sen när de väl öppnar upp sig, då bryter de istället ihop. Mm. Och inser att, och är ärliga med att det är en fasad. Och jag har aldrig riktigt förstått varför, men jag tror att det är för att då vågar man inte blicka in. Det är lite det jag tänkte på som du säger, att man är lilla flickan som kanske då är offret. Att vissa ser inte ens det, eller vill inte se det, utan de bara trycker undan den här lilla flickan som egentligen bara blir mer och mer offer. Eller pojke om det är en man som bara blir mer och mer ett offer. Och det är ju en otrolig fara i sig, och där tror jag att där har vi den inre resan. Man måste påbörja den på något sätt, man måste börja blicka inåt, man måste börja lyssna på sina tankar, se vad är det här? Är det mitt ego som lurar mig, eller finns det sanningar i det jag tänker då? Och det är ju konstant. Och jag kan hålla med mig även i det du säger med relationer och rädslor. Alltså det är ju... jag har hört säkert från fler, men som säger att om det är på riktigt, då är det enkelt. Jag skulle nog säga att när det är på riktigt, då kan det fan också bli jobbigare. Det kan bli mycket jobbigare. När känslorna blir på riktigt, då kan jag själv få panik i vissa instanser.
Mm.
Att känna att fan, det här är jobbigt. Orkar jag verkligen gå igenom det här? För att det är skitvackert. Alltså det är så otroligt vackert under vissa instanser. Och sen i vissa instanser känner jag bara, men för fan, alltså här kan jag verkligen bli riktigt sårad. Här kan jag få mitt hjärta krossat om det här inte går som jag önskar. Och då kan man ju lätt känna att men jag borde nog dra härifrån och träffa någon där jag ändå så här gillar personen, men kanske har kontroll på läget. För då blir inte jag förstörd. Och det är en insikt som jag själv har sett mig själv, att så har jag definitivt kunnat göra.
Mm.
Jag har ibland kunnat trygga mig i att så här, det känns bra. Och då är jag safe.
Lagom bra.
Ja, men sen funkar det ju inte. Det till slut når det ju inte i mål ändå. Och då är man den som gör slut efter något år eller så. Mm. Och ja, riktiga känslor skulle jag nog säga, det skrämmer mer än vad det här, det känns okej.
Mm.
Den är lättare att kliva in i, skulle jag nog säga.
Mm. Ja, men jag men sen, känner igen ja. Det också. Vi ja. Känner igen allt, va? Vet du vad jag tänker på, Paul, när du säger om relationer? Något som har slagit mig mycket i relationer, för allt, vi relaterar ju till allt liksom, men något som verkligen har varit en sån utandning för mig rent ut sagt, det är att jag ska ingenstans i dem.
Nej.
Det handlar inte om att bygga upp något eller för mig i alla fall, det jag ser, att det är att dyka upp, vara där, tillgänglig, närvarande och ögonblick, för det finns ingen relationer är osäkra.
Mm, ja, verkligen.
Och det är där som jag kan känna så här, och fejsa det. Relationer är osäkra. Och det tvingar fel ord, men jag säger ändå, men har tvingat mig i alla fall att titta på insidan, vad som är säkert inuti. För det är det enda jag kan förlita mig på.
Mm.
Och det är så, just det att det är osäkert. Och det är det som är det levande också. Att inte sejfa och lova mig det här, så lovar jag dig det här, och så blir det något trångt sammandraget, och man slutar se varann, som i alla fall har hänt för mig, för man ser genom sina filter, och du borde och du måste och du har lovat mig det här, istället för att våga. Det är så fint det här med den här öppna handen liksom.
Mm.
Vad svårt det är mod ibland.
Jag vet.
Ja, för det är ju verkligen inte, vi pratar om något som inte, som är bortom ord.
Ja.
För mig i alla fall, som är mer och om igen och se, vad är det här för mig? Ställa de här frågorna inåt. Är jag ärlig nu? Försöker jag liksom safea något som, och direkt där, för mig blir det plattfall då, att det inte finns någonting levande i relationer, vare sig det är kärleksrelation eller vänner, eller det är ju samma i grunden för mig i alla fall.
Mm.
Att det är den här öppenheten för att bara vara nu. Vi ska ingenstans. Det handlar inte om att vi träffas nu för att safea nästa vecka liksom.
Nej.
Det i alla fall för mig har varit en så här, ah, ja, just det. För det är där det levande bor. Att våga leva i det här osäkra och också då hitta det säkra i mig, det som alltid är här, still, varandet, närvaro, det här som vi kanske pratar om en del, som öppet sinne som din podd heter, men vad är det? Att det är det som är att lägga blicken mot, vad är det i mig?
Det är svårt.
Ja, alltså det är ju det är både, kan du hålla med mig om att det är både, någon sa så här, livet är inte lätt, men det är väldigt enkelt.
Ja, jag kan förstå det väldigt mycket. Jag tror att vi försöker komplicera det
sinnet
många, många gånger. Absolut.
Lätt, va? Ja, jag vet ju själv hur många varv man tar. Mm. Istället, och så som du sa det här när vi jobbade tillsammans. För jag minns också när jag stod inne i, när vi jobbade som PT.
Mm.
Och jag hade börjat bli så här lite nyfiken på vad jag kände. Du vet, det var väl samman med den här Eckhart Tolles bok. Och jag bara, men jag har ingen aning om vad jag känner. Det är bara ett virrvarr där inne. Jag hade liksom ingen koll. Det var så många lager och det var så turbulent. Och en känsla förkläddes med en annan för att kanske inte våga känna det här råa, nakna, öppna, sårbara. Mm. Som är liksom vägen till allt i min upplevelse mer och mer.
Ja, nej, men jag kan inte göra annat än att hålla med, för det är verkligen så jag känner mig. Jag tänkte bara på när jag fick mitt hjärta lite krossat. Nu är det väl länge sedan, men
jag tänkte säga grattis.
Ja, men det är rätt. Ja, alltså, det är faktiskt det är rätt. Det är helt rätt. Mm. För jag pratade med en vän och vi kom in på det här och jag var liksom knäckt. Mm. Och responsen var då istället, var glad att du har fått uppleva det du har gjort här. För att det är inte så många som får det, och vissa får aldrig det. Det var mer så, vissa får aldrig uppleva de känslorna som du har upplevt här. Så var glad att du har fått det. Och det ändrade ju också på mitt så här, vad ska jag säga, perspektivet på vad som hade hänt. Det är klart, jag var ju knäckt. Jag ville ju inte att det skulle vara över. Men samtidigt så kände jag också, på med facit i hand, så blev det verkligen att fan, jag har faktiskt fått vara med om någonting som jag inte har känt förut. Och den känslan har jag väl spekulerat mycket, att den växer ju inte på träd. Jag har tänkt för mig själv och bollat den idén med många andra när vi har diskuterat kärlek, och varit att jag tror att du kan pricka den med max 2 eller 3 personer i ditt liv. Och då är du otroligt lyckligt lottad. Mm. Otroligt lyckligt lottad, för att vissa gör det aldrig. Men jag tror att om du hittar den igen, då är det med max 2 eller 3 personer till. Hittar du den med många mer, men då är det ju fan otroligt tur i kärlek. Och då är det väl en fråga om varför det inte håller istället. För man vill kanske börja rannsaka det där. Men nej, det var en, ja, som sagt, återigen insikter, lite som vi har pratat om och som jag har nämnt flera gånger i min podd också. Det, för mig har det handlat om små insikter, att det, man kan, som vi sa innan, få någonting förklarat, men det först när insikten kommer, det är då man fattar på riktigt. Man kan tycka sig förstå någonting, men det är först när man har fått insikten som det verkligen faller på plats. Pusselbiten lägger sig där den ska. Men jag håller med dig om rädslor som du pratar om också. Fan, det är skitläskigt. Och alla spelen som jag tycker är så kul. För alla som är, du vet, jag håller inte på med något spel. Men sen ser man det direkt. Att okej, men nu är det ju ändå ett spel. Mm. Nu är det ju där och gör de här grejerna i alla fall.
Paul, jag tror jag körde de mesta spelen när jag sa att nej, men nu är det inte så farligt. Du vet, som att jag var när jag pratade om det så var det nästan som värst. Men det är svårt, för det är också så här, vi vet ju inte, eller i alla fall som jag märker att vissa saker är i skugg, det är skuggsidorna liksom, som inte går att se förrän det är sett, om man säger. Jag kan inte forcera något, eller det är ju livet själv som blir läraren. Mm. Som om jag tar möjligheten i allt det här som känns ett krossat hjärta, som du, när man tar möjligheten i det och ser vad är det här, vad är närvarande och känns det, och liksom stannar upp i det, än att skaffa en till ny relation eller börja distrahera sig, gå ut på krogen. Det är inget fel med det, jag har gjort det så många gånger, men just att när man är redo på något sätt att jag orkar inte springa längre. Man stannar upp och bara, men vad är här? Liksom. Mm. Då är det ju genom det där som man växer och också står stadigare i sina egna skor på något sätt. Det här, vi förlitar oss mycket på samhälle och vad som sägs och andra och hur det ska vara. Och liksom börja lyssna på den här inre rösten, är så, kan låta lite klyschigt att säga, men
Jag tror ändå inte att det är klyschigt att lyssna på den. Eller det är, jag brukar säga att klyschen är det sannaste vi har. Det är en grej som jag har börjat referera till.
Det pekar mot något i alla fall.
Det gör det.
Att det, är inte, det är inåt och inte utåt. Mm. Eller som det sanna, mer sanna bor liksom.
För jag upplever att väldigt många istället söker sig till mobilen, och ibland hamnar jag där också, att man sitter i det här eviga scrollandet.
Mm.
Bara drar och det händer ingenting. Och det är för mig är det är en flykt ifrån dig själv.
Mm.
Du flyr ifrån dina egna tankar, och sen undrar folk varför de inte kan sova på nätterna och så vidare. För då börjar huvudet sätta igång. Men vi måste bli bättre med att bejaka, att sätta oss tyst och kanske lyssna. Jag var ute och gick, jag har börjat göra så här jättelånga skogsvandringar, och jag går själv, jag har ingen mobil, eller mobilen är avstängd, ingen musik, ingenting. Och då, jag tror jag pratade om det i min podd, och då så här, jag är ute och går med mig själv, bokstavligen, jag är ute och går med mig själv. Jag går och jag hör mina tankar, och så kan jag resonera med de här tankarna. Och det kan ju låta galet i vissa personers öron, och tänka, va? Jag är schizofren, ute och går med sig själv. Men när det är tyst, då är det ju en konstant röst i ditt huvud som går. Det är ju inte tyst. Det är ju den här totala 100% jag har uppnått zen-mode i meditation, att det blev knäpptyst. Men om du går ut och går i skogen och är van vid att ha musik eller en mobil eller göra någonting, och när den rösten börjar, då kan den börja låta ganska högt. Och då kan det börja komma fram rätt mycket jobbigt där också.
Mm.
I det. Men jag tror att vi måste konfronteras med det mer. Att vi måste bemöta den här inre rösten som ändå talar, som du sa, då kan man börja bejaka också sina tankar, och det är det jag gör när jag är ute och går. Varför tänker jag så här? Vad är det jag tänker? Och gå in och gå ut och gå från det hållet också.
Mm.
Hur gör du?
Det jag kan känna mer och mer, jag hade nog en idé om vad upplysning var, eller vad zen mode var, eller, du vet, stilla, inte en tanke, jag går omkring som ett ljus i konstant bliss. Det kunde inte vara mer fel. Och sen, det är som att det där, jag kan känna att det faller bort mer och mer, den här idén om vad det är, utan det är det som är så tacksamt med livet, i alla de här utmaningarna. Jag går igenom en tid nu där jag känner otroligt mycket ilska och raseri inuti. Jag hade det mycket under min uppväxt. Och blev tystad i det jag upplevde, att jag inte fick uttrycka, och du vet, och så tystade man det för att bli älskad på något sätt liksom. Men just hur jag gör, som du sa, jag gör nog inget, men det jag känner i skillnaden är att när det här otroligt obehagliga, för det är bara något som jag konstant har velat bli av med, för jag har trott att jag ska gå ut och ha ihjäl någon liksom, med de här tankarna, att bara, du vet, konstant dömande, att människor går i vägen för mig, och du vet, det är mycket av den här elden som liksom, jag minns den från min uppväxt, att jag liksom inte, jag vill inte ha med den att göra, den här rösten.
Mm.
Och den trycktes undan. Och nu känns det som det kanske är en... livet har gett mig möjligheten att se den mer. Och det är som... Jag säger okej, så du bara, vad gör du? Jag gör nog inget, men jag är väldigt nyfiken på den. Jag känner inte rädsla. Ibland gör jag det. Eller jag ibland, nu räcker det. Men du vet så här, ofta så är det... jag ser dig, du vet.
Du accepterar den.
Ja, jag tror inte acceptans är något jag kan göra, men jag tror att jag kan se vad som inte är accepterat.
Mm.
Och i det så liksom att det blir sett, icke-acceptansen blir sedd. Och det är det här transformerande. Men inte göra det för att bli av med det, utan mer för att nyfikenheten på att inkludera. Inte hålla i, inte gå bära på det, utan mer bara låta det fullständigt få bli sett och hållet. Och, du vet, den enda som kan lyssna på mig är ju mig.
Mm.
Det finns ju ingen annan, och det kan också låta som en... Men jag blir så här, i alla lägen jag har önskat att människor ska lyssna på mig. Jag kommer aldrig möta någon. Och jag menar inte att folk inte lyssnar, men det här sanna lyssnandet som handlar om att verkligen, verkligen... hålla det som är närvarande igen, det som är här. Det är bara jag som kan hålla mig.
Mm.
Och i det kan jag också känna, där efter det kan jag möta och be folk om hjälp, och som jag aldrig kunde göra förut, för nu är det mer bara leken i den här manifestationen på något sätt. Men återigen, Paul, jag har fortfarande, jag vet inte. Det kanske, det här med att bli klar blir man väl inte, men förhållningssättet och attityden verkar skifta till det som är och uppstår igen. Ju mer man accepterar, vi kan ju säga så, men samtidigt så tror jag inte att acceptans är något man gör. Nej. Jag kan inte bestämma mig, för en sekund senare har jag glömt det liksom.
Nej, men det finns väl nivåer på det också. Jag tror att man kan acceptera saker för stunden. Jag menar, du har ändå accepterat sidan hos dig. Mm. Och du bejakar den.
Mm.
Du lyssnar på den, du låter den komma fram, men du låter inte den konsumera dig. Den tar inte över dig hela dagen. Medan vissa människor gör en ju det på. Att den här negativa sidan tar över dem, och att det är hela tiden. Det är gnället, det är kritiken, de står och skäller ut folk, och så det här konstanta låter den här sidan äga dem.
Mm.
Det är ju en fara. Du är medveten om den, och då har du ju på ett sätt accepterat att den finns där, precis som jag har gjort med alla mina jobbiga känslostormar som bara kan explodera i mig.
De är så vackra på.
Ja, tack. De är ju,
finns det några underbara mjuka män? Det är det, för mig är det så här, det är det starkaste som finns.
Ja, vad kul, tack.
Det är så, det är där den sanna kraften bor på något sätt. När man börjar bejaka det mjuka i sig, speciellt för män, tänker jag, herregud, ni har det inte lätt alltså. Nej. Alltså det blir drillat från barndomen.
Jag är glad, för jag har aldrig haft det drillat från barndomen.
Ah.
Det var det väldigt skönt. Min pappa sa till mig en gång för jättelänge sedan, kan det vara när jag var i tonåren, och vi började diskutera lite allt med, och då sa han, för mig, jag har alltid kunnat öppna upp mig för mina vänner. Jag har haft så bra vänner som jag har kunnat gråta framför. Och hade jag inte haft det, då hade jag säkert mått jävligt dåligt och kanske till och med hamnat på psyk och sånt. Men jag har alltid kunnat ventilera mina tankar, gråta när jag behövt. Så jag har aldrig fått det här hindrandet från varken min mamma eller pappa att pojkar gråter inte. Det har aldrig funnits.
Tacksamt.
Ja. Däremot min kompis, när han hade gjort slut med sin tjej, var ledsen och hans farsa säger, du ska inte gråta. Jag bara, du, skit i det. Gå hem och gråt. Och han ringer mig dagen efter, bara, tja, jag gjorde som du gjorde, som du sa. Fan vad skönt. Mm. Det var skönt. Tack. Mm. Och sen bara ringer han igen. Du borde bli terapeut. Du är som Dr. Phil. Jag bara, okej. Men fan, för mig har det varit så. Jag har aldrig haft ett problem att gråta. Det har aldrig varit ett problem för mig. För jag ser skratt och gråt som samma sak. Det är en hårfin linje. Och vi vet alla att skrattar du för mycket, då gråter du. De går ihop. Det är den motsattas känsla. Och som jag sa till en vän också, som kanske inte riktigt ville gråta, var så här att, men då tycker jag att du ska sluta skratta. Stäng in ditt skratt nu. Skratta aldrig igen alltså. Gör inte det. Det är bara, så fort du känner den här glädjen, bara stäng liksom, lägg locket på. Och jag menar, även om du gråter varje dag men aldrig får skratta, det är ju samma sak som du i slutändan stänger in, och till slut kommer du explodera, och då blir det väl som Batmans Joker, att du gör inget annat än att gå och garva hela tiden hysteriskt. Jag tror att båda måste få ut. Vi måste släppa ut skrattet, och fan, är vi ledsna? Släpp ut gråtet.
Mm.
Sen betyder det inte att du ska stå och gråta hela tiden. Alltså, det är inte heller rätt väg, men du måste ändå våga släppa ut. Har du sorg, släpp ut det. Folk mår ju dåligt för att folk lägger locket på sina känslor.
Mm.
Lägger locket på sina tankar. Våga inte prata. Jag menar, det vi pratar om nu, jag får en känsla att väldigt många vågar nog inte ens yppa en sån tanke för sig själv. Jag kände aggression. Nej, det gjorde jag inte alls. Och så bara stoppar man det. Men jag tycker det är bra att man kan bejaka sina känslor. Det är det jag försöker göra hela tiden. Lite som du sa, så bra att man beskådar sina tankar.
Mm.
Jag får ju påminna mig själv när känslan av vissa känslostormar kommer och det här egot vill lura mig varför jag kanske känner så som jag gör. Och det är en jävligt tuff nöt att knäcka många gånger alltså, när det väl börjar. Men ja, vissa gånger lyckas man ändå att säga, okej, men nu känner jag bara det här, det är egentligen ingenting. Och då känns det väldigt bra på ett sätt, när man liksom kan ändå jobba med det. Men jag tänkte lite när du pratar också, det låter ju som Carl Jung som pratar om skuggan.
Mm.
Känner du till det konceptet?
Ja, så ja, skuggsidorna.
Precis, att det är liksom den här mörka sidan lite som du pratar om, att det är de här känslorna, och han är också inne på att vi måste kunna bejaka det.
Det som vi inte vill veta av.
Exakt, man måste kunna se det och ändå kunna, han säger kanske inte direkt acceptera, men ändå så här kunna acceptera och respektera.
Föra fram i ljuset.
Ja, precis.
När det är...
Precis.
Mm.
Men jag tycker det är läskigt att folk har så otroligt svårt att kunna, att våga känna eller att våga tänka negativa tankar, att man hela tiden ska stoppa det. Men framförallt att man inte vågar prata.
Mm.
Att man väljer istället att vara tyst.
Det är ju tacksamt att få, eller bli uppmuntrad till det.
Mm.
Jag tror att det är en fin roll som du har, Paul. Alltså som man också, uppmuntra till det. För det är väl inte alltid det vanligaste.
Det kanske inte är. Det kanske
jag bara som... gissar nu. Nej, men jag har ju förmånen att ha fina män omkring mig, om jag säger. Som jag, eller det blir ju så. När man är nyfiken på lite djupare, så dras de till varann.
Mm.
Men det kan nog vara vanligt att... att man inte vågar prata för att man är lite rädd. Jag får ju höra det ofta i yogan, att men om jag börjar, eller om jag börjar titta inåt, så vet jag inte vad jag kommer se. Du vet, man har en rädsla för att det finns något där inne som man inte vill se, eller och det är ju så, alltså i min upplevelse så är det både mörker och ljus. Det är ju det här, den här dualistiska världen vi lever i, och det finns båda sidorna spelande i oss. Men vi behöver inkludera allt i min syn av det, mer och mer i alla fall, för jag har verkligen försökt att trycka undan mycket, eller gjort det, jag har inte vetat om det ens.
Nej.
För där tror jag också så här, du nämner ju att vi behöver det här, vi behöver prata och vi behöver känna, och jag håller verkligen med. Men jag vet ju också, jag nämnde det för dig när vi såg sist, att jag grät ju knappt förrän jag var 30 år. Alltså jag kunde inte gråta. Jag minns till och med när jag gick i terapi och hon sa till mig, det var som att de ville få mig att gråta, och det var ju bästa sättet för att få mig att inte gråta liksom. Men just att jag ville så gärna också, jag minns i en relation när jag medvetet straffade partnern. Och jag stod där och bara, jag vill inte det här, men jag vet inte hur jag ska göra för att inte göra det. För det var så inprogrammerat. Så där tror jag så här, uppmuntran till att prata och blicka in, men var snäll mot sig själv också. Att vi har våra programmeringar och vi har våra försvar och vi har våra ihållanden som vi kommer inte, vara snäll mot dig själv. Alltså det är verkligen något som jag tar till om igen, att älska den här lilla tjejen inuti som gör så gott hon kan liksom.
Jag håller med, och samtidigt när du berättar det här om att straffa den andra personen, du egentligen gör det att straffa dig själv.
Exakt, och det är ju så alltid va. Mm. Jag verkligen kommer till mig, jag möter aldrig någon annan. Jag möter alltid bara mig själv.
Mm.
Och det är så, och det är inte kul alltid alltså.
Nej.
Alltså det är verkligen så här, i det mest djävulska jag tror om någon annan, det är mig själv jag ser som ges en möjlighet. Och faktiskt, för det enda en känsla vill är att bli sedd. Det finns ju ingenting annat som jag märker igen och igen. Att det enda som det vill är att bli, det behöver inte fixas, det behöver inte förändras, det behöver inte bli bättre, det behöver inte, utan bara att det vill bli hållet och sett och känt, du vet, var med det, inte hålla det som en, det är mitt, utan bara, det är inte ens min känsla, det är en känsla som kommer och en tanke som kommer. Vems tanke? Vems känsla? Vi kan ju gå djupare va?
Mm,
alltså det är ju igen så här, vi har en idé om att det är min tanke. Frågar jag dig så är du säkert bekant med min tanke också.
Ja, absolut.
Så frågan är ju vad min tanke är. Bara att säga tanke så släpper du greppet mycket. Om, det är det här ägande om, gud, hur kan jag ha så fruktansvärda tankar om, så fort man bara, tankar om, där har vi direkt släppt lite. Så den har varit viktig för mig i alla fall att se, att jag tar på mig, speciellt när det är liksom obehag, att gud, hur kan jag tänka så här om någon annan, eller hur kan jag tro det här, du vet, det mörkaste mörka som kan uppleva, det här får ingen veta om mig eller så här. Men direkt så vågar man prata, som du nämner mycket, sitter vi så får man alltid nästan, men jag känner igen mig, om det finns en öppenhet någorlunda i den andra personen, så kan relatera till allt. Så frågan är ju vad det här jaget är.
Ja, det är den ultimata gåtan.
Eller hur?
Jag tror att hittar vi det svaret, då vinner vi Nobelpris, du och jag.
Det är ju så som är så roligt, för min lärare som jag har sån hängivelse till, och det är inte egentligen en person utan det är min egen inre lärare som han pekar emot. Men just det här att det är lätt att prata om ett jag med egenskaper. Men vi har också sett i oss. Jag är så här och jag är så där. Men vad är det här jaget? Det är otroligt. Det var länge jag mediterade på det faktiskt. Och fortfarande, vem är jag? Alltså bara ställa sig den frågan och inte vara snabb med ett svar. För sinnet vill ju direkt, ja men jag är ju, och så direkt. Men bara sitta med den frågan och titta, lyssna inåt. Det är för mig den kraftfullaste meditationen.
Vad har du fått för svar?
Det är det som är så härligt. För mig, om och om igen, bevisas det att jag kan inte ha något svar. Jag kan bara vara svaret. Och det är ju... när jag säger det så är det lite fortfarande en tro i mig om ett rätt svar när jag säger det. Mm. Det är inte riktigt förankrat, men jag börjar nudda vid, jag kan inte vara något som jag kan se, det vill säga tankar och känslor, för de kommer och går. Vem är här och ser allt komma och gå?
Mm. Jag börjar tänka på en bild du la upp på Facebook här för några dagar sedan.
Ah.
På den här fjärilen som blir stoppad av en polis. Och så visar han upp sin legitimation och din larv. Och så säger han, det här du, med din gammal bild.
Yeah. Den är härlig.
Ja, men den är verkligen det. Och jag skulle nog säga att det är man lever i en ständig förändring. Mm. I alla fall vi som då väljer att öppna upp oss och blicka inåt. Jag har hört vissa säga till exempel att vissa dörrar ska inte öppnas och såna här saker. Då är man ju inte redo för att kliva in och liksom utforska vad som finns där. Men jag tycker väl mer och mer att vårat jag är i ständig förändring. Och är det inte i ständig förändring, då har man stannat upp någonstans. Jag vill ha den här ständiga utvecklingen. För när jag jämför Paul 20 och Paul 30 och Paul 33, 36. Alltså, där händer väldigt mycket därefter. De senaste 6-7 åren som jag verkligen har dedikerat på att gå in och utforska mig själv och söka efter svar och verkligen rannsaka mig i vem fan är Paul och vad gör han och varför håller han på som han gör. Då har jag också börjat se massa saker och massa beteenden hos mig själv och jag kunnat liksom bejaka tankarna som finns där.
Mm.
Men jag tror nog mer att jaget är nog en ständig förändring. Har den inte, förändras du inte, då har du stannat.
Mm.
Och jag tror att vi behöver hela tiden ständigt förändras. För man blir aldrig komplett, som du säger. Det finns inget rätt svar, utan jag tror att vi hela tiden, vi utvecklas. Vi är konstant den här larven som blir en fjäril och sen blir en ny och en ny och en ny. Det händer alltid någonting nytt.
Jag lyssnar. Det är fint hur...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är ju som att på samma gång när jag säger till dig så här, vem ser den här förändringen?
Mm.
Det är någonting i dig som är likadant idag som när du var liten. Liksom,
ja.
Som ser, som inte förändras. Och det är det som är så coolt med livet som slår mig om och om igen. Att det är en del som är konstant, den här säkra, apropå osäkra relationer, men att hitta det säkra i sig, det som alltid är här. Men just hur det är som att någonting förändras, det tillåts förändras, vi ser den här dansen av förändring, tillåter den. Så både förändringen och det oföränderliga är här på samma gång. Och det är så coolt, båda är sedda. Ja. Det är som om vi två sidor är burna på något sätt samtidigt. Jag vet inte hur jag ska, jag vet inte om du är med mig.
Men... Jo, jag är med dig, absolut. Ja. Och jag började direkt tänka också lite på det här som vi nämnde tidigare där, men det är en evig diskussion också. Vad är det egentligen att vakna upp, att vakna för det här, att våga blicka inåt och... processen med ett uppvaknande efter jakten efter upplysthet eller vad man ska kalla det. Men vi kom också in på det här att det fanns ju också en instans då man kände att fan, det här var jävligt jobbigt. Jag önskar att jag aldrig gick hit. Så jag kan förstå att vissa kanske inte vill öppna den här dörren heller.
Mm.
För jag vet att i min process så kunde jag också känna när jag började ändra mycket åsikter och värderingar började förändras som jag började se väldigt mycket från min skolgång eller barndom. Jag började känna att det fanns så mycket, jag började uppleva att mycket var lögn. Det var mycket för mig, ska säga, värderingar som helt plötsligt bara raserades totalt. Att så här, jag tycker inte alls så här längre. Och det är ganska jobbigt att släppa. Det är väldigt jobbigt att släppa sina så kallade sanningar. i det här för att helt plötsligt skapa nya sanningar och inse att om det finns så här mycket sanningar som inte är sanna längre, då kan ju allt bara vara lögn. Allt kan ju bara vara ett jävla hittepå. Vem är det som har ljugit? Men det är ju jag. Jag har ju suttit och hittat på hela det här synsättet på världen eller mina känslor och liksom allt sånt där. Och helt plötsligt släppa det är jävligt obehagligt.
Mm.
Så för mig var det verkligen en period där jag började ångra att jag kände att fan, det här var inget kul. Alltså. Mm. Det här var jävligt tråkigt. Men sen helt plötsligt några år senare när man har landat i allt så säger man fan, det var verkligen bra att jag gjorde allt det där. Och ändå komiskt att man vid en instans också kände att det var jobbigt. Men det är klart att, att helt plötsligt erkänna brister och fel i sig själv, det är klart att det tar emot. Det är ju ingen egentligen som vill göra det. För vi har ju en perfekt, vad ska vi säga, en illusion av vår perfekta bild. Att vi är perfekta, vi gör inte fel. Men helt plötsligt så ska vi erkänna för själva fan, hur mycket fel jag gör. Jag är inte perfekt någonstans. Jävla skit. Det här var inte kul.
Ja, det är ju det där med att det är också okej.
Mm.
Och samtidigt så här, finns det någon, jag ser på människor som jag verkligen uppskattar i min närhet. Det är de som är, som inte är perfekta. Och samtidigt är det helt perfekt.
Ja, det blir ju det.
Alltså det blir ju verkligen det. Och det är en otrolig hjälp för mig som jag kan känna är väldigt indrillad i det här. Att jag behöver vara perfekt för att vara älskad.
Mm.
Att den ligger, den programmeringen finns. Och då är det ju den som behövs vara snäll emot. Att den är okej också, att den finns där.
Mm.
Men ja, det är ju inte klädsamt allt inuti. Det är mycket. Jag vet inte om vi pratade om det sist, Paul, men det här med mod. Jag vet inte om det handlar om mod. Det handlar nog mer om, för mig är det en sån, ett sånt driv att se vad som är sant. Inte att komma någon vart, utan mer se. Det är någonting ni kanske vill komma någon vart, för man vill bli av med. Det finns ju den också, där är egot och spelar igen. Liksom.
Mm.
Man har en bild av vad det kommer vara om jag blir av med er. Eller. Men just hur det du säger, lögnen, drömmen som vi tror på. Samtidigt så det här med att, ja det är ju min, men vi kommer ju inte undan det. För det är ju det vi föds in i.
Ja.
Så igen bara så här, för mig är det så viktigt med det här bara kärleksfulla hållandet av det här mörkret. För det är så coolt tycker jag, för det man märker, för det mörka, någon sa så här, det mörka är inte mörkt, bara osett. Och det är så himla fint, för det är lätt att vi håller, det där kan jag inte se för det. Men det är också så här, när man börjar blicka inåt och närvaron blir starkare om man säger. Närvaron blir ju det här inre ljuset. Och det lyser ju upp, ett ljus lyser ju upp ett helt rum liksom. Mm. Hur mörkt det än må vara. Så där är ju hjälpen. Fast jag kan också fullt förstå, för jag hade ju en tid när jag var mycket mer i total ignorans. Det fanns ingen space inuti alls att se att tankar var tankar. Jag var helt och fullt identifierad med dem. Så det är ju någonstans när livet ger en den möjligheten att se klarare.
Mm.
Men bara att man lyssnar på ett sånt här. Om det är någon som fortfarande lyssnar på det här så finns det nog någon kanske nyfikenhet på att titta.
Ja.
För det är också så här som jag sa till dig innan. Vi kan ju sätta oss här. Ingen av oss har något svar. Liksom.
Nej,
utan det är
inte.
Verkligen bara så här. En uppmuntran kanske, som jag känner ofta i yogan, att jag får vara med människor, dela det som är det absolut viktigast för mig.
Mm.
Leken, utforskandet, helhet, att titta vad som är här, närvarande i varje stund i mig. Och det är ju liksom inte att titta i dig, det jag säger är bara ord. Det kan inte vara någon sanning alls. Det kan bara vara en så här liten hint eller pekande om det väcker något i dig, se vad det är i dig.
Jag håller med, det finns inget, precis som vi är inne på, det finns inget korrekt svar. Mm. Däremot kan det finnas, som du säger, en vägledning. Jag började tänka på en gammal historia som jag hörde, som det är en kille som står ute på sin gård och letar efter sina nycklar. Och då frågar grannen så här: vad gör du? Nej, men jag letar efter mina nycklar. Okej, vart hade de sist? Nej, men inne i lägenheten. Varför letar de inte efter dem där? Nej, men det är mörkt där inne.
Mm. Men, och så här, precis det här vi pratade om innan också, Paul. Vi alla kan relatera till det.
Mm.
För jag är också så här, det är ju tacksamheten med att man känner att det är obehag och lidande. För det är där förändringen kan börja ske. För jag, så länge det funkade och allt var ganska lugnt ändå, även om jag tyckte att livet inte var så jävla skoj, så var det ändå att det var uthärdligt. Men det var först när det började kännas totalt hopplöst som det nästan forcerade ett skifte.
Mm.
Så ibland kan det här totala hopplösheten vara verkligen dörren in till någonting nytt, större. Och du sa ju det här innan också, att gud, man har en stund när man bara, vad har jag gett mig in på?
Ja.
Men jag vet, jag känner igen, fortfarande ibland kommer det för mig. Ska det vara så jävla jobbigt det här? Och så, du vet, all energi i kroppen, för det är också så här, det förlöses ju. Vi trycker undan, det sätter sig i våra kroppar liksom. Men då kommer ofta tanken till mig, tack och lov, att livet handlar inte om lycka hela tiden, utan det handlar om att växa och utvecklas. Och det handlar inte om att det ska vara enkelt hela tiden.
Nej.
Eller lätt, enkelt, jag vet, det beror ju på vad vi lägger i de orden. Men det finns ju den här bilden, har funnits i mig i alla fall, att man kommer till en plats och så är det bra sen. Bara det här sker och så är det bra sen, du vet. Men igen, bara, livet är inte sen, livet är nu liksom. Som du sa till mig, meningen med livet, Helena, ja, just nu är det att sitta här med dig. Ja. Precis just nu. Det kan inte finnas någon annan mening.
Nej, och jag håller med dig, och jag har verkligen varit en person som jagade framtiden.
Ja, men
för mig var det jättemycket det här, när jag har det, då var det lyckan. Och någonstans så började jag inse att lyckan är ju här och nu på ett vänster. Det hände ju när jag åkte till Kanada först och främst, att helt plötsligt insåg jag att vad fan har jag hållit på med?
Mm.
Varför spelar jag in 3 poddar i veckan? Varför ska jag ut och köra stand-up varenda dag? Varför sitter jag bara och skriver? Jag har inte gått ut i naturen. Jag har inte levt livet. Jag har inte umgåtts med folk och verkligen umgåtts med folk på flera år. Jag hade hängt med folk varenda jävla dag, men jag hade faktiskt inte på riktigt umgåtts med folk. Vi gjorde inte saker tillsammans. Vi gick inte ut i naturen och bara pratade 10 pers och började liksom, helt plötsligt var det så här, fan, oj, jag har faktiskt glömt att leva. Det var den insikten jag fick. Jag har fan inte levt på 5 år. Det har bara varit fokus, jobb, karriär, det här och sen det. Mm. Och när jag uppnår det här, då kommer jag kunna leva livet och bara, då ska allting vara så jävla nice och lyckligt och då är det bara bra liksom.
Mm.
Men vad fan, helt plötsligt inser jag att nu har det gått 5 år, jag har inte ens tagit en paus, jag har inte ens stannat och bara, vad vill jag egentligen? Och det är där jag tror också att det är som de folk brukar gå in på det här med att ja, men det kanske också, det finns en anledning till varför också många känner sig att ta livet av sig.
Mm.
Lyckan ligger inte i det, utan lyckan ligger någonstans i att också hitta sig själv. Våga blicka inåt, som vi är tillbaka då till kärlek till exempel. Det kanske inte är att söka en annan person som ska göra dig lycklig. Det kanske inte är en karriär. Det kanske inte är en summa på bankkontot som kommer ge dig lycka. Lycka i slutändan är att kanske stanna, ta en paus. Våga lev som du säger, nu.
Mm.
Det här är det enda som är viktigt, det här som är nu.
Mm.
För vi vet på riktigt inte om någon av oss lever imorgon. Det har ju vi egentligen ingen aning om. Mm. Vad som helst kan hända. Men vi går verkligen runt med en inställning att vi dör aldrig. Och sen får folk en chock när de blir 50 eller 60 eller 70, vissa till och med 30. Jag fick väl min när jag var 20. Att vad fan är jag i livet? Liksom. Mm. Det här hade inte jag tänkt. Men jag vill ju aldrig ligga på dödsbädden och ångra. Jag precis säger, gud, jag borde ju egentligen ha, utan ta vara på här nu.
Det blir man inte påminn om det också, Paul? För jag känner ju alla de här grejerna jag har haft mig för att sträva efter lycka, eller tro att den är utanför mig själv. Och så får man något som man har önskat sig. Och så är man nöjd i 5 minuter och sen så vill man ha någonting mer. Så där blir ju liksom beviset på något sätt att det här som vi kallar ego blir aldrig mättat. Liksom. Mm. Det är alltid framåt, det är alltid mer, det är alltid, finns alltid något bättre. Liksom. Och det är verkligen någonting som jag har lagt märke till mer och mer. Att det finns ingen ultimat partner eller sak som kan göra mig lycklig. Jag märker, det blir som beviset i livet igen och igen. Att får jag det som jag önskat mig, visst jag blir nöjd. Det är som att egot blir fullständigt tillfredsställt i 3 minuter och sen bara, ah, vad vill jag ha nu? Du vet, då kommer det någonting nytt. Och det är en sån fin hjälp det där när man börjar lägga märke till det. Och man tar den såklart att det är omättligt. Och där är det så här, vi får springa konstant, eller jag har ju försökt. Det är därför som jag minns när jag satt hemma i soffan, du vet, hade inget att göra. Och så bara superstressad inuti. Det var som om hela kroppen bara kröp. Jag bara, inget att göra. Varför är jag så stressad? Det var ju som att ja, men, tillfredsställa någonting och hitta liksom, tv, telefon. Du vet, man så ovan att bara sitta och vara. Då fick jag komma ihåg att tipsa såhär, sitt och bara ha långtråkigt till en. Jag bara, helvete. Men det var någonting i det. Sen kan jag känna ju mer det här med att vara, kanske mer det blir ens fokus. När sinnesron blir det viktigaste av allt. Och det är liksom dit man tittar tillbaka till. Vad är här och vad som inte är sinnesro. Det är det som vi får liksom titta på. För sinnesron själv kan man inte titta på, känner jag, utan den är ju alltid här och så ser man vad som inte är sinnesron och det. Men det är att se det här konstanta spelet i oss, tror jag, som innebär att vara människa.
Ja, det är inte bara i relationer vi spelar spel.
Nej. Konstant, va?
Jag försöker bedra oss själva i det också.
Ja, men du vet.
Spel mot oss själva.
Jag vet så här, du vet, när man försöker, eller jag har försökt, du vet så här, är det något destruktivt som jag har varit i? Och så försöker jag måla över det med någonting. Ja, men jag kanske behöver det här ändå för att, eller du vet, det är som att det bäddas in istället för att bara face it till igen, liksom. Mm. Det är inte lätt, vi har våra lager, du vet, men det känns lite, du vet, som en så här mönstrad tapet. Och så målar man den med ett lager vit färg. Den ligger där och pockar på och ses igen. Och så gör man allt för att slippa se den. Liksom. Mm. Och så målar man med ett lager till vit färg. Nej, du vet, då begravs det ännu mer. Vad det är värt. Mm. Apropå det du säger också, Paul. Även om det är en resa som inte alltid är lätt, så är det värt det.
Verkligen.
Alltså, det är levande som så här, vad är det man önskar? För mig är det så här, känna, tillåta, låta livet få flöda igenom mig, som mig.
Mm. Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Jag tänkte bara säga, jag ångrar ju inte en dag att jag påbörjar den, även om det har varit jobbigt och till och från är jobbigt. Mm. Att konfrontera väldigt mycket om mig själv och världen och allt som händer runt omkring, men ja, jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det. Och jag tror också att det är nog en anledning till att du och jag fortfarande har den kontakten vi har. Vi är båda på den här resan och det är alltid så spännande att liksom, träffa dig igen och prata. Och vi har faktiskt nått vår slutände här på podden. Ah. Vi har suttit mycket längre än vad jag tror att du tror. men jag vill bara säga som lite avrundningsvis att du är en otrolig människa. Du är en jättefin person. Du har gett mig insikter i mitt liv, som vi sa. Du förväxlar inte passion med kärlek. Varje gång jag träffar dig så känner jag att vi kan bolla idéer. Det handlar inte bara om att jag pratar eller att du pratar, utan vi verkligen bollar våra idéer. Och det är unikt för mig, för det är inte alla som man kan göra det. Mm. Vissa pratar man till och andra lyssnar man till. Men här känner jag att jag kan gå in på ämnen, prata, utvärdera, och vi gör det liksom tillsammans på ett sätt. Så kort och gott, du är en fin vän och jag älskar dig, Helene.
Ja, men,
jag tycker du är fantastisk.
Jag älskar dig, Paul. Ja. Du är helt fantastisk. Du är med.
Och vi kommer vara tvungna att sätta oss igen och podda. Så jag hoppas att du vill komma tillbaka, för att jag känner att Den här gången nådde vi väldigt, väldigt, väldigt bra så här, hållpunkter i min podd. Och det här öppet sinne går ut på.
Mm.
Det är precis det jag började att prata om nu, som för mig är att ha ett öppet sinne.
Mm.
Att våga bejaka och våga utforska.
Tack för att jag fick komma. Så tacksamt att få prata om det.
Mm.
Det som inte går att prata om. Fast det gör det ju. Men ja, orden är begränsade. Men...
Ja. Vi kanske skulle behöva göra symfoniorkester istället, så att folk verkligen ska förstå vad vi menar. För musik ibland kan ju förklara känslorna bättre.
Ja, dansa lite.
Exakt, exakt. Men super, super tack verkligen för att du kom hit och att vi fick prata. Och vi ska sätta oss vid tillfälle igen. Det ska vi definitivt göra.
Tack, Paul.
Ja, tack så mycket, Helene. Till er som har lyssnat, om ni gillade det ni hörde, dela det jättegärna med era vänner och börja öppna upp ögonen och bejaka era tankar och våga utforska det inre och våga analysera själva. Med det säger jag tack för att ni har lyssnat och ha det jättebra. Hej då!